Då är det min glädje att få hälsa dig välkommen till ännu ett avsnitt i podden På jakt efter framtidens kyrka. Här samtalar jag med en person i taget om dess längtan efter kyrkans formning framöver. Och lite spanande sådär. Vad ser den här personen som är gäst är på gång? Vad kan man ana finns runt hörnet för kyrkan i vårt land? Och idag har jag med mig Daniel Berner.
Hej, trevligt.
Varmt välkommen.
Tack.
Mår du bra?
Jättebra.
Jättebra.
Jag bara får landa in och lite kaffe och så är det fantastiskt skönt.
Ja, det är bra. Låter fint det.
Ja.
Du, kan inte du bara presentera dig själv så kort och bra som möjligt?
Daniel Berner, pappa till 6 ungar, en fru, bor i Småland. Har ett antal år inom pingströrelsen som pastor och sen ett antal år inom Alliansmissionen. Och nu har jag förmånen att jobba i Ekumeniakyrkan, eller Ekumenia, ungdomsbiten.
Och vad gör du på Ekumenia då? Är du...
Just nu är jag regionsamordnare för Region Öst sedan några veckor tillbaka. Och det känns spännande.
Du är en av, alltså skulle man nu ha någon sån här tävling om mest ekumen så ligger du bra till.
Vinner jag då tror du?
Ja, ja, nej det tror jag inte, men du ligger bra till. Det finns säkert någon som...
Som lite så, ja. Nej men Guds rike är så mycket större och utmaningarna är stora. Och när man får frågan och förtroende ibland så känner jag med, men varför inte?
Varför begränsa sig?
Ja. Det breddar min syn på Gud,
ja.
Men det kan vara ett annat samtal.
Ja. Mm. Men du, det kan ju också bredda dina liksom, tankar i den här frågan. Mm. För då tänker du inte bara liksom, utifrån ett specifikt sammanhang, utan du har mera erfarenheter och tankar ifrån flera olika håll. Från i alla fall 3 samfund nu då.
Ja.
Nu är vi nyfikna på att höra vad du drömmer om, vad du längtar efter när det gäller kyrkan i vårt land?
Nej, men jag, alltså, ja, om jag skulle vakna upp på natten och vara riktigt glad i drömmen så skulle jag vilja se en mer enad kyrka. Och jag tycker jag ser lite tendenser till det. Kanske i den yngre generationen. Där inte de gamla samfundsgränserna är så hårda utan vi ser kyrka där som på ort från ort och plats till plats. Här är Guds rike, här är Guds folk som älskar Jesus och tillsammans gör man någonting. Man kan stå där med olika doptraditioner, olika syn, kanske till och med på äktenskapet. Men fokus är att vi älskar Jesus och det centrala binder samman.
Mm.
Den är ju både farlig för, för det etablissemanget. Men jag tror kanske att det är Guds vind.
Tror du på mer av det? Du skulle vilja se mer av det?
Ja, jag tycker, åk på en ungdomskonferens idag, jag har förmånen att vara på lite större läger emellanåt och det kommer ju unga människor från rätt många sammanhang och när man frågar var de kommer ifrån så vet de ju inte ens att de tillhör ett annat samfund utan ja, men det här är min kyrka och så åkte man därifrån och det här var ett läger och så var det bra också. Det tycker jag ser att det suddas där, det blir en icke-fråga. För många i den unga generationen som ska vara bärare av det som är våran kyrka om 10-20 år. Och då har de med sig det i sitt DNA. Och då är frågan för jag som äldre är beredd på det då. Och vad gör jag av det?
Vad gör du av det då?
Som jag känner idag så tycker jag det är nyfiket att se vart blåser vinden. Och vad är Guds ande på väg och formar. Samtidigt så växer också... Kanske, ska jag inte säga fundamentalism, men det blir lite hårdare strömningar också. Det blir väl så i den brytningen. Så att, jag hoppas inte det blir stridigheter, utan jag hoppas att kunna vara där. Och, ja, men det här är bra. Jag är baptist i min egen dopsyn, men ändå kan verka i sammanhang idag där jag ser hur Gud verkar även i barndopet. Och för mig idag så kan jag ju inte säga att det är fel, fast jag kanske inte utför det, men... Jag ser hur Gud svetsar människor samman ändå. Och den tonen tror jag vi kommer ha in i morgondagens församling.
Vad skulle det göra för skillnad då?
Oj.
Om vi hade den tonen.
Ja, men det tror jag ska jag. Då är ju frågan om, för det ens är berättigat att det finns två församlingar eller tre församlingar på samma ort och plats. Mm. Till och med så tänker jag. Att om Jesus är vårt förenande nav, ska vi våga hela vägen?
Mm. Att inte bara se oss som, för nu är det ju, pratar man ganska ofta om att vi kompletterar varandra.
Ja, jag vet det. Ja. Är det en ursäkt ibland för att inte våga hela vägen?
Mm. Och istället komplettera varandra ihop på riktigt?
Ja, men på riktigt. Jag skulle vilja se morgondagens kyrka vara så bred i uttryckstron också. Kanske i de liturgiska momenten. Hur fria vi än är som frälsta ibland så har vi ändå en liturgi. Fria ordningen är också en liturgi, om man får säga så. Jag skulle vilja se den bredden, allt ifrån den som finner Gud i ljusets låga vid ljusbäraren till hängivna lovsången och tungomålstalandet. Att det är den bredden i söndagsgudstjänsten, och mitt där i så möts vi från hela Guds rike.
Just det. Så mer egentligen den här synen med många olika småkapell i en katedral egentligen, som ryms i en gudstjänst.
Det är en ganska fin bild att ha det på det sättet. Att här är Guds hus. Kanske vågar vi ha ett hus med lite små rum? Eller ska det vara flera hus med väldigt stängda väggar emellan den? Fundersam. Jag ser på mina egna ungar som växer upp, och de är unga vuxna idag och tonåren, och de är ju i sammanhang som kanske inte jag var. De har gått före det, hittat sin egen församling och inte frågat kanske efter egentligen vad den står teologiskt, utan här är jag hemma, och man bekväm med uttryckssättet och bekväm med sina vänner först och främst. Mm. Och så har man gått före det och hittat sina sammanhang.
Mm. Finns det, vad är fördelarna och vinsterna med en sån kyrka?
Ja, men alltså den största vinsten är, vi alla vet hur höga elpriserna är i Sverige, och vi har fastighetsskatten. Tänk dig, på en ort där det står idag tre byggnader, om vi ska vara riktigt krassa. Och så räknar vi på, jag var föreståndare i en församling där vi tittade lite på hur ofta används kyrkans, alltså kyrkorummet, gudstjänstlokalen. Och var det 3-4% på en vecka.
Mm.
Och den ska värmas och den står och den är tom. Vad händer om vi bara för den saken skulle kunna enas om ett vardagsrum där vi möter Gud?
Mm.
Hur mycket resurser skulle vi få loss? Hur mycket mission skulle vi kunna göra? Evangelisation? Hur mycket sociala insatser? Och då är frågan i förvaltarskap. Och då tänker jag, är det här rätt av oss i Guds rike? Att bygga sida vid sida som vi gör på många platser.
Mm. Finns det några risker då?
Inte när jag drömmer.
Nej.
Då finns det inte. Men jag förstår ju i realiteten att vi är olika, vi är uppfostrade olika, vi kommer från olika kyrkor och familjer. Jo, det finns risker i om egot finns där och att människan ska hävda sig. Men hade vi kunnat lägga bort det och bara hitta Jesus i varandra och bara se det goa, så är det inte omöjligt alltså.
Risken är egentligen att det skulle bli en del intern konflikter. Och
den finns ju strider. I så fall. Det är klart att vi är människor.
Ja.
Och man har varit med i sammanhang där församlingar ska gå samman. Man har sina traditioner med sig, och jag har respekt för det. Mm. Men drömmen där framme är ju när nästa generation återigen tar över, som kanske där föräldragenerationen har varit med och sammanslagningar. Det kanske går ännu lättare där. Kanske. Mm.
Tror du på detta då? Tror du att det är...
Ja, men det gör jag. Alltså, och det är egentligen ärligt från hjärtat så skulle jag vilja vara med om det här. Tänk när väckelsen börjar inifrån på något sätt. Och som du säger, jag har ju varit i olika sammanhang, och när jag kom till tro som radikal tonåring och trodde att det bara var en viss grupp som var riktigt frälsta, och så fanns det sekundära frälsta när vi möttes på ungdomsmöten beroende på vilken kyrka man kom ifrån. Så skönt att jag känner inte den tonen alls idag, och den vill jag absolut inte föra vidare till nästa generation. Mm. Tänk om vi bara får sudda den.
Du pratade också om att det finns en parallellt med den där rörelsen man kan se, så finns det också en annan som är lite mer konservativ, kanske som folk brukar benämna som lite hårdare.
Ja, precis. Jag tycker de blåser de vindarna. Med risk att vi blir lite politiska så syns de även i vårt land idag. Ja. Vi har, tycker jag, tendenserna från USA och nuvarande president och vi pratar om högerkristna. För mig är det, jag upplever den som en farlig ton i den kyrka jag vill tillhöra. Så känner jag mig inte alls hemma med den retoriken och sättet att se på människor och kanske ibland kategorisera människor.
Vad tror du att det är ett reellt hot då?
Om 10 år, om vi skulle drömma framåt, så tror jag att den kommer finnas där också. Jag tror det. Finns en risk att den växer? All polarisering är ju farlig, tycker jag. Och det är klart, skulle det börja bli min dröm i verklighet, då kommer det alltid motpol någonstans.
Ja.
Och jag skulle tycka det är så synd att kalla den både för liberal, eller vad du vill sätta för ord på att tro när människor kan komma samman. Utan jag skulle vilja säga att det är det äkta och riktiga för mig.
Ja. På sätt. Det är evangeliska.
Ja, men jag tänker så. Jesus sa ju faktiskt, han ber ju att vi ska vara ett. Och ibland säger vi, ja, men det är ju bra när det finns lite olika grupper och alla kan hitta Gud och känna sig hemma. Men tänk om hans bön var egentligen hela vägen.
Ja.
Alla.
Men vad tror du rent, för det här finns ju, även om vi nu tänker, för jag gissar att du skulle tänka i ett första steg att det inte är att alla olika kyrkor och samfund, utan man kan börja med de här frikyrkliga som har en viss närhet till varandra, kanske.
Precis. Eller? Ja, men det tror jag också. Det är kanske där jag rör mig, och klart ser vi hela kyrkohistorien så tror ju vi som frikyrkogren att vi var med från korsfästelsen och framåt. Vi kanske får inse vår plats i det stora trädet.
Ja.
Men klart skulle vi börja kunna ena oss. Och kanske sen tar vi den protestantiska kyrkan. Och tänk när den dagen. Jag tyckte katolska biskopen förra veckan på P1 hade ju en intervju där i med konferensen som var här nyligen. Där han säger att ja, vi vet inte vart Guds ande blåser ungefär, sa han ju. Utan någonstans där framme så kanske vi firar nattvard ihop.
Ja, just det.
Men det bestämmer inte han eller någon numera, utan det måste vara upp till Gud.
Ja.
Det är spännande. Ja, om det är spännande. Om 10 år eller 15, men det kanske är just vår falang i den protestantiska grenen först som vi borde kunna, tänker jag.
Mm. Men där man kan också se, även om man då kan tycka liksom att det finns ju en stor närhet på många sätt. Det finns förvisso vissa skillnader i dopsyn som du nämnde. Men de finns ju också inom många församlingar idag, inte minst i ekumenakyrkan, att man har liksom dubbel dopsyn och på det sättet. Men sen finns det ju också allt detta som är utan mer praktisk karaktär, alltså att lite olika syn på liksom former och strukturer, organisation och så vidare. Hur mycket tror du att det skulle vara en utmaning och ett hinder?
Men den är en utmaning. Alltså organisationsformen tror jag är en utmaning. Vi säger att vi är ju föreningsdrivna i vårt tänk. Mycket i ekumenakyrkan och även i alliansmissionen som bygger på föreningstänket.
Mm.
Och ägandeskapet. Och jag ser det vackra i det. Att det är vi tillsammans i en demokratisk form som gör det på något sätt. Och vi har ju en tendens där nutidsmänniskan har inte tiden. Och ska då kyrkan och det föreningsengagemanget bli ett ok, så kommer vi inte, jag tror inte vi får så många att ställa upp i framtiden. Vi kanske ser på våra årsmöten och konferenser att det är svårt att få bli beslutsmässiga och få engagemanget, den här folkrörelsen, den tror jag är hotad. Och det ser vi ju i idrottsvärlden och i föreningslivet i stort i Sverige. Där har vi en utmaning. Och det är ifrån, det står ju inte och faller på att kyrkan är i föreningsmodellen. Den har ju övrigt 2000 år innan föreningsbidragen. Så det kanske gör de i framtiden också. Men det är också en utmaning. Hur är kyrkan organisatoriskt? Hur ska den funka? Jag är inte säker på att vi klarar att hålla föreningsmodellen hela vägen.
Och det skulle ju faktiskt vara, även om man då, de flesta skulle säga, och förstå kanske då att det inte är en biblisk modell, men den plockar också upp mycket liksom, alltså det står ju inte om föreningen.
Absolut
på det sättet
inte.
Men det finns också med mycket mycket liksom i den, som det är den demokratiska, med varje person att ta den på allvar.
Samma och, rätt och värde och min röst räknas. Ja, men om jag tittar på de former som finns att driva kyrka idag i Sverige, så är väl föreningsmodellen, tycker jag, för mig den närmsta är kristet synsätt på just som säger allas röst är lika mycket värd och så. Det kan gå fel om man driver andra former, exempelvis stiftelseformer. Jag är inte säker på att det är transparent nog utifrån min syn på att driva kyrka.
Ja.
Men den unga generationen kanske tycker att det räcker att träffas ändå. Vadå förening?
Ja. Nej, men precis. Så det är där det ligger i att då kunna, för det kan man ju se idag ändå att vi har kanske den formen då, men alla, nästan alla, jobbar ju oss lite med hur gör vi för att göra våra mer liksom beslutsfattande organ liksom attraktiva. Absolut. Och som gör att folk kommer dit. Och det är ju en, också någon slags kvitto på. Nu här har alla en röst, men de flesta är inte intresserade av att använda den.
Nej.
Det är ju ganska motsägelsefullt det där.
Eller är det så att så länge jag är tyst så tycker jag ju att det är bra.
Mm.
Jag kommer den dagen jag tycker inte det är bra.
Ja. Ungefär då som att man har valt ett ledarskap. Och då vill vi att ni leder. Vi har varit med och röstat fram det. Så vill vi att ni leder. Och gör ni det dåligt, då kommer jag dyka upp med min röst igen och höja den och säga att vi behöver ett annat ledarskap. Typ så.
Typ där någonstans tror jag vi är.
Ja.
Kanske närmar vi oss även hur vårt land styrs. Det är ändå val var fjärde år. Vi har föreningsmodellen med varje år. Ska vi börja tänka längre ledgångar? Ska man få längre förtroendetid? Det är också en intressant tanke.
Mm.
Vad händer med ett ledarskap som får 4 år på sig? Vi ger ju gärna våra kyrkoledare längre förordningar. Men styrelsen sitter ju på kortare tid.
Mm. Men här, om man nu skulle, så du pratar om att även om vi vet då att det är inte liksom en biblisk princip med liksom föreningsformer, men vi tycker att det finns liksom bibliska bitar som plockas upp där. Men om man då skulle liksom, man ser att det här är under förändring, vi kanske behöver släppa det, kyrkan kanske kommer att organisera på ett annat sätt. Nog skulle det vara en identitetskris på många sätt för en kyrka. Alltså behov av att det sitter djupt.
Mm, jättedjupt. Ja, den är ju skrämmande.
Ja.
Hur ska det ledarskapet vara och vem väljer, som du säger? Ja. Men jag är inte säker på att morgondagens generation bryr sig om det. Alltså då, det är nog mer, vad är tro? Ja, men jag lever mitt i mitt liv, min karriär med min familj och mina barn. Och så vill jag komma någonstans och bara hämta kraften och söka gemenskapen och bönen och tillbedjan. That's enough på något sätt kanske.
Ja.
Kan vi bygga en sån kyrka imorgon och i framåt? Jag vet inte.
Vi får se. Ja. Vad tänker du om... I vilken mån kommer framtidens kyrka vara en mer utåtriktad kyrka?
Ja, oh, det kommer vara jättemycket mer tror jag. Alltså, vi fick en ny socialtjänstlag i år i Sverige som pratar om det förebyggande mycket, mycket mer. Det tycker jag är en tyst signal ifrån samhället att det offentliga kommer inte klara att göra välfärd i framtiden i den utsträckning vi har idag. Vilket någonstans redan, tycker jag, genom att öppna med en ny socialtjänstlag gör att ni måste steppa in. Och där har kyrkan en jätteroll. Man kan antingen tycka, ja men nu tar de offentliga alltså, och utnyttjar oss. Eller kan man tänka, nu kommer vårt fönster att kunna göra sociala insatser. Att man på riktigt visar evangelium med händer och fötter. Kanske allt ifrån... Vi kommer behöva, ja men allt socialt. Mm. Vi kommer se en annan fattigdom kanske, en äldrevård som inte klarar. Vad kan kyrkan steppa in? Och det har vi inte varit vana vid att göra på många, många år, på riktigt. Mm. Så det här kommer vara en utmaning. Är vi beredda som kyrka att kavla upp ärmarna i framtiden och göra det? Promenaderna på ett äldreboende, det är kanske där som vi får vara med och hjälpa den äldre. Matning, jag vet inte. Vi kan bara fundera på vad det innebär, men den välfärden vi har idag kommer inte finnas då i framtiden.
Och det där hörs ju direkt när man kan man tänka att det där är ju spännande, det där är intressant. Och så kan man också tänka att det där kommer kosta pengar och det kommer kosta tid.
Kanske mer tid än pengar.
Ja. Mer ideella, volontära insatser på det sättet. Tror du att framtidens kyrka, framtidens kristna då, kommer ha en annan syn på det? Just nu har vi ju ändå, när man lyssnar runt så är det ju det att man sliter mycket med volontära insatser. Det är mycket, folk har mer på gång och så vidare liksom, än man kanske hade för ett par årtionden sedan. Det är mer upptäcka världen och allt sånt än vad man hade möjlighet att göra förut.
I det privata, ja.
Ja.
Men kan det vara så att morgondagens kyrka inte är så mycket navelskådning på våra egna interna grejer, utan vi släpper det. Och så vänder kyrkan och sätter sig och vi riktar blicken utåt istället för att jobba med hur ska vi ha det här inne och vilka serveringsgrupp ska det vara och hur ska vi ha städgrupperna. Det blir så sekundärt för oss för att vi har fullt upp med att betjäna samhället eller staden där vi bor för att behovet finns där ute. Vi har en ung generation som inte har mor och farföräldrar. Vi behöver hjälpa till med skjutsning och läsa läxor för ensamhushållen är stora. Vi behöver ta den ensamma ut på en promenad. Alltså vi har fullt upp med det diakonala. Och mitt i det kommer Jesus göra under i samtalen. Så att morgondagens kyrka kanske ser hela Sveriges kristna gudstjänstfirande ut som Sankta Clara. Jag vet.
Mm. Och väldigt betjänande kyrkan då. Om du skulle sammanfatta vad Sankta Clara gör för den som...
För mig så tänker jag, när jag tänker Sankta Clara så tänker jag det är ett myller av människor med alla samhällsklasser.
Mm.
Ryms i samma katedral och lovar Jesus på sitt sätt.
Mm.
Det är ganska prestigelöst. Men Gud blir väldigt stor i det.
Och när vi, nyss när du pratade om att det finns ett antal kyrkorum kanske i samma stad så bara används 3-4% tror du sa va?
Ja, jag tror det var så.
Ja, och här är ju, Sankta Clara har ju gudstjänster och andra typer av samlingar. Men också när, det är ju en plats att bo på, alltså fysiskt.
Precis.
Övernatta på för människor som inte har ett eget boende, framförallt under vinterhalvåret då.
Ja, men om inte det offentliga kommer klara att täcka med serviceboende kanske i den utsträckning vi kommer behöva platser och allting framöver. Och människor kanske inte klarar att bo kvar hemma. Nu målar jag upp ett kris-Sverige och jag är inte säker på det. Jag säger att det blir så.
Mm.
Då blir kyrkan jätteviktig.
Mm.
Kanske kommer ha människor sovande i våra kyrkor. Mm. Kan bli.
På det sätt, för det har ju funnits även utöver, alltså de senaste flyktingkriserna har ju gjort ju att det ibland i vissa kyrkor var det, i alla fall under en period i det. Men att det faktiskt kommer kanske en kris i så fall inifrån i vårt eget land.
Med oss själva, ja precis. Absolut.
Ja. Men vad tänker du i den utåtriktade då rent, det är ju en bit i det diakonala, det sociala. En kyrka som, för där är ju mycket då av att förkroppsliga kristen tro, leva ut kristen tro. Tror du att framtidens kyrka också kommer vara bättre rent predikande med orden utåt?
Ja, men får jag drömma så... Ja, du får alla mina pastorskollegor ha ihjäl mig om ni vill. Men alltså, har vi inte predikat tillräckligt med ord alltså? Och vi utbildar oss år på att bli duktiga med att hålla våra tre punkter. Och nu raljerar jag lite med det. Men jag tänkte, vi har predikat nog, tänker jag. Kan inte morgondagens kyrka vara händer och fötter i predikan istället? Och kanske tystare i orden.
Mm-hmm.
Det skulle jag vilja se. Mer av praktisk tro än det verbala.
Men vad kommer, för om man tittar i bibeltexterna och så vidare, det finns ju ändå en och annan predikan där också ute.
Absolut.
På...
Många gånger kopplade till händelser.
Absolut.
Så att, jag säger inte det ena utsidan, inte det andra, men ändå, Jesus var ju fantastisk i det. Det var ju mycket utifrån det. Det var ju händelser som han förkunnade runt eller kring och tog det. Han hade folket där då, i det som hände, allt ifrån naturens växlingar till under och tecken, så band han till det.
Just det.
Vi kanske predikar utan det där nu, och då är frågan för vi missar någonting. Ja.
Och det där, vad är det Franciscus sa Franciscus av Assisi eller någon annan som sa bra, predika evangeliet för hela världen. Mm. Om det behövs, använd ord.
Precis.
Det är det, ungefär där du...
Ja, men där är jag någonstans. För jag tycker jag... Ja, men Gud kan bli så stor i mötet.
Ja.
Jag jobbar jättemycket under flyktingkrisen. Jag vill inte kalla det kris, utan flyktingvågen som var 2010, 11 och 14, 15 där. Och alltså så många människor man fick... Jag fick möta, och någonstans i det tysta så upptäcker vi att vi delar en tro faktiskt. Och så någonstans är det blir Jesus stor för människor som inte kände dem innan men kände Gud.
Ja.
Och så får man med att döpa, man får se dem i förvandlade liv. Det var inte mycket ord. Men det var handlingar, det var frustration och göra avkall på sitt eget. Ja. Mm.
Men även om du, för det förstår jag, även om du är liksom, även om du tycker så här, så förstår jag också att du är spetsig.
Absolut.
I det och dra liksom, gör en poäng av det, för att liksom predikan har sin plats, ja, i gudstjänsten och så vidare, för att också lära och komma vidare och fördjupas och så vidare. Men vad tror du då, om man tänker i det rent utåt riktade? Det låter i alla fall inte som att du har en längtan efter att vi ska återta väckelsemötet. Alltså det, den...
Jo, i köttet älskar jag tältmöten, för jag är frälst i tältmötet.
Ja.
Och jag gillar ju atmosfären och det som händer där. Men jag också känner att nej, men det är inte det som jag tror morgondagens människor kommer att tro på.
Mm.
Då kan vi göra det för att jag ska ha nostalgi. Då får vi börja med minsta sången för min skull då, i så fall. Men ska vi nå människor så, nej, det stora är för mig helt över. Jag tror inte det ligger i den sortens väckelse. Väckelsen börjar när vi som kyrka är Jesu händer och fötter på riktigt,
ja,
i vår samtid. Och jag tror han kommer bli jättestor när vi kommer visa oss på det sättet.
Det har ju pratats om den ansiktslösa väckelsen ibland. Alltså att inte det tidigare väckelser kanske var drivna av eller centrerade kring en Billy Graham eller så vidare. Även om vi vet också att alla att det är Jesus där bakom och så vidare. Men att ändå det fanns olika personer som har varit väldigt framträdande och som liksom blir symboler för en sån väckelse. Men att det blir mer, alltså att det är den enskilde mer som leder andra enskilda till tro, mer än att de sker från den stora estraden. Är det ungefär?
Nej, men där är det. Alltså, jag var ju nyfrälst när Reina Bonke gav ut från minus till plus och har sprungit ihjäl mig på öarna på västkusten för att dela ut den där. Och trodde att väckelse låg där i. Det blev inte riktigt så. Sen var det säkert jättebra för vissa. Men det är inte där. Det hade varit bättre att springa sig anfodd på att hjälpa någon istället kanske. Mm. I vardagen. Nej, jag tror att det kommer utifrån sociala diakonala. Alltså det, ja, låt det kalla det tysta. Men jag säger inte att kyrkan behöver vara tyst för det. Jag ska vilja göra det med karismatik och ande och kraft och liv och frimodighet. Mm. I det vi gör. Mm. Så det ena är ute, så det är inte det andra. Och ordets förkunnelse var du inne på förut. Jag tänker det är ju ett lutherskt arv vi har någonstans där vi har talarstolen så centrerat och maffia tittar på våra vänner i kanske den katolska traditionen där mycket sker i de liturgiska momenten mer. Mm. Tänk om vi kunde gifta oss där lite, våga plocka in, vågar vi det? Plocka in en del i oss och låta Gud bli stor i mysteriet istället då. Det är en rätt häftig tanke också.
Där allt inte måste förklaras hela tiden.
Nej, utan en del saker får faktiskt hänga i luften. Och så får bara känslan lägga sig där.
Är det något som du har vuxit i själv?
Ja.
Du har förändrat dig?
Ja, jag har förändrat jättemycket i det. Hade jag haft en intervjun för 20 år sedan hade jag sagt att det var tältmöten, korståg och döp varenda barndöpt person så den får komma ut i andens frihet, ungefär.
Men bara för att förklara för folk det, så är det när du menar, när du säger korståg.
Ja, då ska jag inte ha ihjäl dem. Mer kommer jag för Jesus då.
Ja, precis.
Absolut. Ja, men jag har gjort en resa, eller vi har gjort det så säkert som familj och som gifta, Rebecca och jag, att upptäcka Gud i andra kyrkofamiljer och andra traditioner och det man kanske var skeptisk till. Men när man har varit där och känt, ja, men det är ärliga kristna syskon som jag möter här. Som möter Gud i detta. Och så kan jag tillföra Där, alltså jag älskar ju att få flöda i anden om det får vara tungotalet i lovsång och så. Och så. Tänk när traditionerna gifter sig så. Då är det respekt. Och där gör Gud någonting som inte går att förklara. Ja. Det ska vi se i morgondagens kyrka.
Tror du att det är möjligt då?
Ja. För jag tror på Gud och för Gud är inget omöjligt. Så varför inte?
Ja. Men ja, precis. Men Gud gör ju, vi vet ju det, för Gud är allting möjligt. Men vi vet också att det finns massa människor i detta. Och för dem är ju heller inget omöjligt att stöka till mig ibland.
Absolut. Men vi kanske, bra på det. Tänk om vi tvingas dit då? Ja. Vi kanske, alltså, om vi har allvarstonen och om vår välfärd inte som samhälle kommer vara där den är idag utan vi sänker den barriären, då kommer vi ha en nöd runt omkring oss. Då måste vi som kyrka kliva. Jag tror vi kommer göra det för vi drivs till att göra det. Då kanske jag behöver kroka arm i grannförsamlingen för vi klarar inte det själva. Och vi kanske behöver friställa en lokal och då firar vi gudstjänst. Så kanske, tänk om det är nöden som får driva fram kärleken först och fram till Guds rikes egna folk och sen utåt. Det, så kan det ju vara. Jag tror inte att det här är något som ska klubbas på kyrkokonferenser och årskonferenser utan det här kanske ska det växa. Det måste växa inifrån. Vi brustna hjärtan och respekt för varandra.
Då låter det i så fall blir det ju genom smärta helt enkelt.
Ja, och många gånger är det det enda sättet som Gud har framgång.
Ja.
Att det måste komma genom någon sorts lidande. Ja.
Det är inte så muntert.
Fast efter dödsskuggans dal så var det ju gröna ängar.
Ja, det är bra. Mm. Men det där är inte självklart att våga göra i... Lätt att hamna i när man drömmer och längtar. Mm. Att man plockar bort de här lite jobbigare bitarna också. Och kanske bara tänker på de gröna ängarna i psalm 23. Mm. Mm. Och inte dödsskuggans dal.
Nej.
Men det behöver, man kan också drömma och förstå att det kan bli besvärligt också. Men det kommer bli bra efter.
Ja, absolut. Men någonstans kanske när man är mitt i det så förstår man inte hur eländigt det är utan vi tvingas ibland.
Ja.
Jag tycker det vi har i närtid det är flyktingkrisen bland annat som på något sätt tvingade Guds rike att gå samman och göra saker och då hängde det inte på kyrkofamiljerna. Ja. Covid är väl egentligen tycker jag också ett sånt exempel. Vi pratar inte så mycket om det men under den perioden där så många församlingar poddade och vi streamade gudstjänster så hade jag helt plötsligt... Jag känner en lokal församling. De såg ju på gudstjänst för alla möjliga sammanhang. Och den var bra och den sången var... Det fanns inga samfundsgränser där. Utan plockade vi lite av Kvalle också kanske på hur det filmades och streamades. Men ändå, du sökte runt.
Mm.
Och så började du hitta andra i andra sammanhang som du inte visste fanns. Som också delade samma tro. Mm. Vi nosade på någonting där. Ja. Och hade den hållit kvar längre, jag vet inte vad som skulle ha hänt.
Nej. Du sörjer lite att pandemin är över.
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Men även där fanns det faktiskt intressanta, spännande saker.
Men man såg spaningar, om man ska vara allvarlig som pastor, att vad innebär det här? Det hände någonting i kyrkofamiljen under den perioden faktiskt. Men just det där att man sökte sig utåt och på andra platser och...
Har det gått tillbaka då? Eller
det tycker jag va.
Ja.
Jag vet ju, när vi stod mitt i det så tror jag vi alla pratade och man pratade med pastorkollegor om att vad gör det här? Nu kommer något nytt när det här släpper och kanske vågar vi göra om stadgarna och insåg att vi inte behövde göra alla val och allt som var. Och så släppte det och så tycker jag vi har cementerat oss mycket, mycket mer kring årsmötet och städgrupperna och fikat och... Vi skadar ju inte bort någonting och det vi egentligen tyckte var jobbigt och som vi tyckte under pandemin vi inte behövde göra. Så gör vi det igen. Mm. Snacka om att vara människa och i vanestrukturerna. Ja.
Det talar ju mot det där andra.
Ja, jag vet, det gör ju det. Så du säger, jag sitter ju inte och säger att vi ska ha en covid dubbel så lång nästa gång. Men kanske en annan nöd som driver oss till det. Kanske är det den sociala diakonala nöden som kommer att tvinga oss till det.
Ja, så kommer göra man känner att vi kan inte hålla på med lyxgrejer och sitta ta tid för och lägga pengar på sånt som inte är viktigt på riktigt.
Nej, för att det finns en sån stor nöd just då.
Ja.
Och jag tror också att våra unga, jag vet, kanske alltid kyrkan sagt att det hänger på unga generationen, stackars de unga. Men alltså det ändå gör någonting med dem. Ja. Man kan ju spana lite genom att titta på dem. Hur rör de sig, hur beter de sig, vad händer. Och det finns ju inte, tycker jag, i den forumen jag rör med så mycket snack om det är Ekumenia eller EFK eller Pingst. Utan man söker sig till kompisar som delar på något sätt tron först. Sen dop och nattvard och hur vi ser på saker och ting. Även relationerna. Det här är också ett ämne som, ja, det kan vi också spana på vad kyrkan står om 10 år i de frågorna.
Mm. Vill du säga något om det avslutningsvis?
Så att vi får lite kommentarer på den här podden. Nej, men jag tror att vi kommer ha en öppnare syn på relationer. Vi vill se på samkönade relationer bland annat om 10-20 år. Jag tror vi kommer titta tillbaka och tänka vad hårda vi var. Jag tror faktiskt det.
Och så kanske det finns en annan. Tror du att det kommer en annan kyrka då? Eller på något sätt jämte det?
Ja, det tror jag, som kommer ha en helt annan linje. Ja. Utifrån att jag tror det kommer radikalitet. Det låter så hårt, men alltså en mer fundamentalistisk fåra kommer alltid finnas, tror jag. Ja. Så där kan nog uppstå lite håll. Men jag tror den stora kyrkofamiljen kommer ha en annan syn. Det är ungefär som vi kommer titta tillbaka och säga, men fick inte kvinnor predika? Hur tänkte vi när ni inte var avskilda till pastorer? Det är en icke-fråga idag.
Mm. I
många fall. Ja, men i stora fåran. Ja. Jag tror faktiskt att vi kommer ha samma syn på äktenskapsfrågan.
Spännande, vi får se hur det blir, Daniel.
Ja.
Tack Daniel Berner för att du kom och var med här och spanade och drömde om framtidens kyrka.
Tack.
Allt gott.